Välkomna in till bollklubben denna soliga onsdag. Åtminstone soligt i Stockholm, men det är ju det vi får utgå ifrån. Olof Lund och Irma Helin Zibanejad som jag sitter med här denna trevliga onsdag som vi ska ha tillsammans.
Det ska vi verkligen ha.
Ja, det hoppas jag.
Ja. Irma, hur har du laddat upp inför bollklubben
idag? Var på Lådbysland med min dotter i morse. Och sen tog jag en liten siesta mitt på dagen och nu är jag här. Du då? Du har knegat hela dagen.
Jag har jobbat, ja.
Vad har du gjort då?
Ja, jag har jobbat med olika grejer. Helt enkelt så har jag poddat med John Guidetti. Det var spännande. Vi gick igenom vår relation, hur han har svängt i inställning till mig.
Mm. Ja. Hatade förut och nu...
Ja, precis. Nu är han 100-gubbe.
stort.
Men det är ett avsnitt som inte är under 60 minuter.
Det är inte under 60 minuter, det kan jag bekräfta. Det är inte ens nära.
Men Olof, vi går väl in på det som du har jobbat med idag och under en längre tid, som jag förstår det. Det infekterade konflikten som skakar om domarkåren i svensk fotboll. Du får ta ton här helt enkelt och berätta vad är det som händer i domarkåren.
Ja, nej, men i korta dag så är det ju så att domarkommittén som är ansvarig för alla domare i liksom domare hela vägen ner och inte bara elitdomarna. Jag fick tag i en skrivelse som de hade skickat till förbundsstyrelsen i november förra året där de krävde att då Martin Ingvarsson som vi ser här, som ju är domarcoach, han är liksom ansvarig för elitdomarna i Allsvenskan Superettan och väljer vilka som ska döma var. De krävde att han skulle avsättas. De tyckte att han, det är en femsidig skrivelse som är... Ja, men jag har ju bevakat förbundet i närmare 30 år. Jag har aldrig varit med om dess like en sån här skrivelse som ändå skickas av domarkommittén till förbundsstyrelsen och är väldigt hård i sin kritik mot Martin Ingvarsson att han har ett beteende och styr verksamheten på ett sätt som inte följer förbundets värderingar, inte UEFA:s, hur man ska jobba med domare. Det är mängder av exempel, allt från att han har egna utvärderingssystem och annat. Och de hänvisar till att de har pratat med domare och kanslipersonal. De är otroligt kritiska. Det här fick till följd att domarkommitténs ordförande Mattias Johansson själv dömt upp i division 1 sedan en framgångsrik civil karriär på Stadium och Ikea. Han blev kallad förra måndagen till ett teamsmöte med ordförande Simon Åström, alltså fotbollförbundets ordförande, och SEF-ordförande Jens T. Andersson. Och på ett kort möte fick beskedet att han åkte ut. Så att domarkommittén, som då ville avsätta Martin Ingvarsson, det slutade med att man avpoliterade ordförande för domarkommittén. Och domarkommittén får... Man måste hitta en ny ordförande och så får de då skapa en ny domarkommitté. Och jag pratar även med Martin Ingvarsson, ska vi säga, så att han vill inte säga för mycket. Han säger att han har svarat på alla anklagelser till förbundet. Han konstaterar lite enkelt att de vill att jag skulle avgå och jag har kvar mitt jobb. Jag är inte direkt orolig. Så att, men det är klart att det skakar om och man undrar hur det här har påverkat domarna. Om den som kontrollerar vem som ska döma var... För det man beskriver i den här skrivelsen är hur han kräver lojalitet. Gör du inte som jag säger eller liksom är med mig så är du emot mig. Och det måste vara jobbigt för det är också svårt för dem. Det är ju ändå ett fåtal elitdomar. De vågar nog inte säga vad de tycker om Martin Ingvarsson. Utan det är väl det som har kommit till den här domarkommitténs skrivelsen. Och så slutar de med att domarkommittén åker istället.
Alltså det låter ju... oerhört märkligt. Och speciellt om det är en sån lång skrivelse. Man liksom punktar upp det här tycker vi är fel. Det här stämmer inte överens med så som men vi ska arbeta. Och sen då den vändningen som sker. Då undrar man ju så här, vad har Martin Ingvarsson i ryggen? Eller vad är det liksom som talar för att han har rätt i den här saken och att han ska vara kvar?
Nej, det kan man fråga sig för att vi har ju naturligtvis också talat med Simon Åström och han vill egentligen inte kommentera så mycket utan de hade ju bara hänvisat till när de avpoliterade Mattias Johansson som ordförande för domarkommittén att de behövde ett annat persongalleri för att lösa den konflikt som fanns kring elitdomarna. Och det jag har hört är ju att en del elitdomar har varit skeptiska till Mattias Johansson för han har inte dömt på högsta nivå. Han har bara varit uppe i division 1 och ska han vara ansvarig för all domarverksamhet. Men nu är det ju så att nu står man ju helt utan liksom en domarkommitté Och domarkommittén har ju liksom ansvaret för alla domare. För mig är det väldigt underligt att man agerar på detta sätt och att man inte utreder det. Jag menar, det är väldigt grova anklagelser mot den som är ansvarig för alla elitdomare. Och så utreder man inte det, utan man istället bara avpoliterar man den som har kommit med det här klagomålet.
Tror du att det finns någon dimension av att de tänkte att det här kommer inte komma ut? Eller att, liksom att domarkåren, de har sin verksamhet där inte strålkastarljuset brukar riktas mot?
Nej, jag tror inte att de hade förväntat sig att den här skrivelsen skulle läcka ut och att det här missnöjet skulle läcka ut. För det är ju inte alltid det gör det. Det är ju... Man får ju säga att i fotbollsrörelsen är starka tystnadskulturer. Man vill trycka tillbaka. Ofta är man beroende av andra människor. Jag har sett många exempel på folk som har, när de har, ja men det är som om spelare kritiserar en tränare så kanske man inte får spela. Går man mot eller går ut med vad som händer så kan man råka illa ut. Så därför tror jag att ja, men lite så här, utan att veta fullt ut hur förbundet och SEF resonerade. Men för mig känns det som ett högt spel. Men att de nog trodde att ja, men det här kommer nog inte komma ut. Vi stöttar Martin Ingvarsson, för jag menar, de flesta som är intresserade av fotboll, de har inte koll på Mattias Johansson, ordförande i domarkommittén. Men många har ändå koll på Martin Ingvarsson och Stefan Johannesson, som är den andra. Liksom, det är ju de två som är ansiktena utåt. Sen är ju inte de högsta ansvariga, utan de har ju faktiskt chefer, Tommy Allén på förbundet, som är ny i den rollen. Men vi med, det har väl kanske tillskrivit väldigt tydliga roller till både Stefan Johannesson och Martin Ingvarsson. Och det är klart att Martin Ingvarsson har en maktposition med tanke på att han utser domarna. Och antagligen kan han också styra karriären. Jag menar, det framgår i den här skrivelsen att han har egna system att utvärdera domarna. Det vill säga att ja, det är han som avgör att du ska flyttas upp från Superettan till Allsvenskan eller liknande. Så att det blir ju svårt för domarna.
Vad säger du, Irma, om att det är sånt här infekterat bråk mitt under säsong?
Ja, men det låter ju jätteroligt. Också i en tid där vi har lite incidenter, såklart de här första omgångarna, där det inte blivit helt rätt från domarnas sida, så är det klart att det här kommer högst olägligt för trovärdigheten. Så är det.
Ja, och jag tror att det är lite dåligt också för förbundet och SEF, att de ser ju lite konstiga ut utifrån att ja, men man avpoliterar någon och man motiverar inte. Jag talade med Mattias Johansson, han sa jag är ledsen, jag vet egentligen inte riktigt varför jag fick sluta, utan jag fick bara beskedet att de behövde ett annat persongalleri. Och då kan man ju undra, vad gör domarkommittén? Ja, de arbetar på uppdrag av förbundsstyrelsen och ansvarar för samtliga frågor inom liksom kompetensområdet enligt viss delegationsordning. Då spelreglers tolkning, rekrytering, utbildning, utveckling, fortbildning av domare, klassificering av domare, instruktörer och observatörer, samarbete med distrikten, internationella domare och domarutmärkelser. Så de har ju ett väldigt stort ansvarsområde. Och nu står plötsligt svensk fotboll utan en domarkommitté, för att man då bara lyfter bort den här personen som då, och det är ju inte han, Mattias Johansson, ensam. De är ju 7 ledamöter som har skrivit den här skrivelsen, och som sagt, jag har aldrig läst en liknande skrivelse.
Och då har du ändå varit i branschen ett bra tag och
ja,
sett
precis.
Saker som har varit, inte exakt som det här då, men skandaler och märkliga saker som har skett.
Ja, det är väldigt, jag måste säga att det är väldigt överraskande. Och sen får man ju säga då att man måste ju flika in det att Martin Ingvarsson sa liksom att han har svarat förbundsstyrelsen om alla liksom anklagelser och sen hänvisat till förbundsstyrelsen. Och förbundsstyrelsen då säger ju att liksom, ja, men vi tror på den här riktningen och vi behöver det förändra i det här, och vi har utvärderat, och det är en ständig utvärdering av våra kommittéer.
Stefan Johannesson är ju den som vi skriver om mest i media, eller som syns mest ut i media. Vad har han för roll i det här?
Nej, men det har inte framkommit. Han är inte nämnd i skrivelsen, utan denna skrivelsen handlar liksom bara om Martin Ingvarsson. Men jag gissar att Stefan Johannesson är ju ändå anställd också på förbundet och jobbar gentemot domarna. Så det är klart att han måste känna till den här konflikten. Att det här har jag fick liksom tipset om det här i förra veckan. Då gick Mattias Johansson ut i. Alltså i domarsverige är det här enormt stort. Sen fattar jag att domarsverige är ju väldigt litet. Men det här är ju jätte... Folk var helt chockade över att domarkommitténs ordförande blev avsatt på ett kort teamsmöte.
Hur lät Simon Åström när du pratade med honom?
Nej, det var inte jag, det var Tobias Helge. Men jag vet att han är ju väldigt professionell. Men det var samtidigt också, vad jag förstod, Tobias Helge, märkbart att det här är något som lite skakat om även förbundsstyrelsen, och att de nog var lite överraskade över att det var ute.
Men det är klart, alltså, som domare som ska ut och döma nu, och att man tycker liksom att den som är deras chef och den som bestämmer över deras karriär och framtid, att man då inte har en tilltro till den personen, men att han sitter kvar. Alltså, vad händer då? Tänk om någon gör ett felbeslut den här omgången, eller man bedöms på något sätt som man inte tycker är rimligt.
Ja, men det blir också exakt, och om man ska översätta direkt till fotboll, vi säger att vi har att jag spelar landslaget men jag är inte ordinarie och känner någonting kring förbundskaptenen som vad jag känner. Om jag då vet att den här förbundskaptenen för alltid kommer sitta kvar var och man känner, det är klart jag inte kommer våga säga någonting, då kommer jag aldrig spela igen. Det blir ju en, om det stämmer så är det ju en väldigt, väldigt märklig kultur att vara i då.
Ja, och det blir ju märkligt på det sättet att det öppnar inte upp för att man ska kunna vara kritisk kring hur det är, eftersom ja, men det är få människor, det är några människor som bestämmer kring min karriär. Mm. Jag vet att om jag har liksom ambitioner som domare, jag vill bli allsvensk domare, jag vill bli heltidsanställd, jag vill till och med sikta på UEFA och FIFA-uppdrag. Om då det sitter en person där i vägen, så kommer inte jag våga säga någonting, utan då kommer jag ju bita ihop. Jag menar, det är ju bara att gå till Jonas Erikssons bok som han skrev, Korthuset, i förre domaren som ju var Sveriges främste domare under lång tid. Han var ju först efteråt väldigt ärlig kring Pierluigi Collina och de andra domaransvariga både inom UEFA och FIFA och vilka hemska metoder de körde med. För att han var inne i systemet, han ville ju döma VM och EM, och då var man tvungen att hålla tyst.
Vad stod det, Olof, i skrivelsen angående den punkten när de sa att hur han bedömer domarna? Alltså att han gick sin egna väg.
Ja, precis. Vad
var det? Om du har det nära, för
vi ska säga det med att Jonas Eriksson kommer vara med oss. Så att det blev väldigt intressant att höra hans syn på det här infekterade
bordet. För det, jag tänker att det finns tydliga ramar hur man ska bedöma domar, men han i skrivelsen så var det något om att han gick utanför
precis.
Dem.
Man skrev att han använder systematiskt egna metoder för att minska insyn och försvara uppföljning. Han försöker påverka enskilda domarobservatörers bedömning och betygssättning av domar, vilket minskar andra kontrollfunktioners inflytande över den sammantagna bedömningen av respektive domars prestation till förmån för Martin Ingvarssons egen uppfattning. Istället för att använda officiellt utsedda bedömningsgrupper för granskning av domslut, alltså domars domslut, använder Ingvarsson ett eget nätverk av personer, vilket skapar frustration och oro gällande transparens och objektivitet. Så att det är klart att det är
grova
försök att påverka klassificering, uttagning av centrala domarobservatörer. Och där då UEFA har angett vikten av oberoendet mellan domaruttagning, det vill säga domarcoachen, och observatörsuttagning som är domarkommittén och observatörscoach. Och det är ju liksom anmärkningsvärt att det är så. Och de är ju flera människor. Det är ju inte en människa mot en annan.
Nej.
Utan det är flera människor, och de har då hänvisat till kanslipersonal och domar som inte vill bli namngivna, som de har pratat med när de har observerat, tagit emot saker och ting som har skett. Och jag tror att förbundet behöver nog vara ännu tydligare, även om detta är personer, det är känsligt, men jag tror ändå förbundet behöver kanske vara lite tydligare för att förklara så att folk förstår, för jag tror att folk kommer ju undra kring det här. Mm. Kan man bara avsätta en domarkommitté?
Ja, ja. Alltså, men tänk mig att lämna in så här. Det här tycker vi är fel. Här är våra punkter. Vi har varit modiga nu och samlat ihop detta. Och de bara, jajamän. Nej.
Jag tänker också direkt på de som kommer bli offer i den här situationen. Är ju domarna också. Alltså domarna som dömer ute nu. Hur lätt är det inte för... Det är ju fortfarande redan en jätte utsatt position. Och så kommer allt det här ut. Det kommer bli situationer där folk ifrågasätter liksom deras kompetens. Om man kanske inte ska göra det i det här sammanhanget, så kommer ju det såklart hända.
Ja, och man kan ju ifrågasätta metoderna. Vad är det, vem är det som väljer? Hur väljer man? Och där är ju problemet. Det är ju ungefär som när vi diskuterar ett dåligt domslut. Jag har alltid tyckt att det har varit bättre att domarna kommer fram och svarar vad de hände. Sen vet jag att Stefan Johannesson tycker att det är sämre, för då bjuder man in till kritik om man lägger sig, så att säga. Men för mig är det mycket mänskligare att man går ut och berättar att det var en miss där på Gais mål skulle vara, nu var det ju Stefan Johannesson som berättade, det var inte han, det var väl Mehmet Kullum som gjorde misstaget, att han missade att det var inte offside när Gais gjorde mål mot Djurgården i allsvenska premiär. Man vinner ju någonting mänskligt av att gå ut och säga att det här har blivit fel, och därför tycker jag att det hade varit, jag tycker förbundet och SEF hade vunnit mycket på att vara ännu tydligare. För nu blir det massa frågetecken.
Det är som när Kristoffer Karlsson ibland har kommit till studion och pratat om sina domslut. Jag känner direkt, för man kan sitta och tänka grejer som man gör om alla som gör misstag i sitt yrke. Det är ju bara normalt att göra. När han kommer och pratar i studion direkt efter, så uppfattar jag i alla fall att mina kompisar är så här, okej. Okay. Vad skönt, han fejsade att han är mänsklig liksom, så går vi vidare. Sen vet jag inte om det är så varje gång, men jag, exakt som du säger Olof, så uppfattar jag att folk mår bra av att se människan bakom besluten och liksom få höra att de är mänskliga också. Så,
ja, sen är det ju klart att man kan ju, guys kommer ju fortfarande vara frustrerad att de kanske blir av med en poäng, men man, jag tror att man ändå kan förstå. Ja.
Ja, vi har Jonas Eriksson med oss, alltså domare på elitnivå, före detta får vi lägga till, Jonas, tyvärr. Du... Men du är ju fit for fight, ja, ifall det skulle behövas.
Ja, det vet jag.
Och
inte.
Även expert på SVT nu. Välkommen in till den här diskussionen som vi har kring det infekterade bråket, alltså konflikten som skakar den svenska domarkåren. Vad var din första känsla när du såg att detta publicerades på Fotbollskanalen?
Ja, men jag har ju känt till att det har funnits lite meningsskiljaktigheter, att man har tyckt olika, och jag tycker väl i grunden på alla företag, organisationer och lag att det är bra att man tycker lite olika, att man utmanar varandra, att man ser till att slipa på argument och tänker på lite olika sätt för att ta processer och utveckling vidare. I det här fallet verkar det ha gått ganska långt, och även om jag har varit domare i 31 års tid så har jag ju valt efter min karriär att inte engagera mig i Svenska Fotbollförbundet. Varken operativt, alltså som anställd, eller i kommitté som förtroendevald. Så jag har inte hela bilden av vad som har hänt. Men jag vet att det har funnits en hel del diskussioner, och det här verkar ha kulminerat under förra veckan när Mattias Johansson inte fick vara kvar på den positionen som han var förtroendevald att vara på.
Om du ser, förklara för oss, vad betyder det att man plockar bort domarkommittén som man gör nu indirekt i och med att man tar bort ordförande, och därmed måste man vänta in en ny ordförande? Varför behöver svensk fotboll en domarkommitté?
Ja, men svensk fotboll innehåller ju inte bara allsvenskan som man diskuterar i det här fallet. Och det är, om vi nu tar person i det här fallet, Martin Ingvarsson är ju coach för allsvenska domarna. Han är anställd av Svenska Fotbollförbundet. Det domarkommittén gör att de jobbar med all domarverksamhet i hela landet. All utbildning, fortbildning på alla nivåer, coacher ner till division 3 runt om i Sverige till exempel. De har ju ett annat uppdrag än det som Martin Ingvarsson har, som är själva elitfotbollen, även om elitfotbollen finns med som en liten del av den. Det är klart att det är olyckligt, oavsett att man inte landar och blir överens om att man kanske inte tycker samma sak. Det är onödigt på sitt sätt. Jag vet själv att domar Sverige är inte speciellt stort i antalet utövare som dömer, som vill döma, som vill jobba ideellt, för det här handlar om ideellt arbete. Och det behövs snarare fler som engagerar sig på olika sätt än färre. Exakt vad som har försiggått här bakom kulissen, det har framkommit en del i granskningen ni har gjort, och det lär väl framkomma ännu mer framöver. Men såklart, varken domarkommittén, Svenska Fotbollförbundet eller de allsvenska domare är vinnare av det här. Ni sitter och pratar om det, ni vill att jag ska prata om det. Det blir andra ögon, annan diskussion kring vad man gör, om det här påverkar domarna, beroendeposition som ni var inne på tidigare, transparens. Det finns jättemycket som ska lyftas som är nyttiga och bra diskussioner, men kanske inte har önskats göra under de här förhållandena.
Ja, man, jag tänker ju direkt på korthuset där du ju är öppen. Det är ju först efter du har slutat som domare som du är öppen. Vad som försiggick i UEFA och FIFA, och det är inte smickrande sätt Pierluigi Collina och liknande beskrivs. här känns det ju likadant att domare som är i en beroendeposition till Martin Ingvarsson eller vem som nu är domarcoach, att vågar man verkligen kliva fram och berätta att det här är inte bra, för jag menar, den skrivelsen på 5 sidor är fylld av anklagelser där det handlar just om beroendeställning och jäv och att man så. Hur ser du på likheten där, att man vågar, du vågar inte under karriären äventyra din karriär? Hur stor risk är det att domare nu i Sverige inte heller vågar äventyra sin karriär och säga hur det verkligen är?
Självklart, är man i beroendeposition är det svårt att säga vad man tycker just där och då. Jag är ett levande exempel på det. Jag höll käften under massa år inom UEFA och FIFA, och när jag var klar kunde jag berätta hur det var. Alla människor som är i en beroendeposition, oavsett vilket yrke man har, vet om att det kan vara svårt att berätta allt. Det enda jag har fått höra under den här eftermiddagen är att jag har läst allt som har skrivits om det. Det är delar av domarkommitténs uppfattning som har framkommit, och Martin Ingvarsson har responderat på det. Jag har inte hört någon aktiv domare kommentera eller prata om det, eller att det har funnits någon kommentar från dem. Och det är klart att det är intressant att förstå vad som händer och hur de mår i det här. Men vi vet också om att det har skett en liten slutenhet kring domarkåren de senaste åren. Den transparens som jag alltid har förespråkat, den här öppenheten, den är inte lika tydlig som tidigare. Men när den finns där så vet jag att nästan alla uppskattar den. I alla fall ni som sitter vid bordet vågar jag lova att göra det. Jag tror att många av tittarna, de som följer Allsvenskan, vill veta mera. Öppenheten gör ju också att det blir enklare att förstå verksamhet. Det blir enklare att utvärdera. Det blir enklare att få acceptans för vad som händer för någonting.
Du, med din erfarenhet, Jonas, vad hoppas du, alltså, hur tar man hand om domarna nu efter att detta har kommit fram och att det har blivit lyft i media? Och, ja, hur ska man helt enkelt hantera den här situationen för att de aktiva domarna ska må så bra som möjligt?
Jag tror helt ärligt att domarna som personer har större utmaningar och problem än det som har framkommit idag. Jag tror deras arbetsmiljö på arenorna, de eventuella hat och hot som kan nå dem, kanske beslut som inte blir rätt. Vi har haft en tuff, vi som tittar på Allsvenskan har varit, tycker det har funnits många domslut som kanske har varit utanför ramen. Jag tror det är ett betydligt större problem än det som har framkommit de här dagarna. Jag tror att det här är mer kanske ett strukturellt problem för Svenska fotbollförbundet att få en fungerande domarkommitté som utvecklar domarna, som tar fram nästa generations domare, som ser till att de som knackar på dörren till att komma till Division 1, Superettan och Allsvenskan får stöd, utveckling och utbildning på den vägen. Det är nog större utmaningen än de 13 som dömer i Allsvenskan. De är ganska trygga i sin roll, skulle jag tro.
Tror du det har funnits någon påverkan kring just att du nämner att det har varit en lite skakig inledning på Allsvenskan för domarna, en rätt många misstag, att på något sätt så börjar man ju undra om den som är ansvarig för de domarna, om han är så ifrågasatt, påverkar det domarnas kvalitet?
Tanken har såklart slagit mig och säkert många. Jag tror inte det fullt allvarligt. Om det gör det undermedvetet, latent, alla domare går ut och vill göra sitt bästa. Om deras chef har en konflikt eller en utmanande situation med någon annan så ska det inte påverka. Besluten ska sitta där ändå. Sen om en domare har problem på något sätt, det kan vara personligt, privat, professionellt, ja, men det kan påverka beslut, men inte hur ens chef har. Och om man går över till er till exempel, ja, men har ni en jobbig situation privat så kan det påverka hur ni presterar på jobbet. Men om er chef har jobbigt och blir utmanad, det ska inte påverka vad ni gör i sändning till exempel.
Finns det någonting i detta här, Jonas, som överraskar dig? Eller är det såna här saker som du har varit med om, som du har hört om tidigare under din karriär?
Jag kan väl säga att det överraskar mig att det blev så skarpt som det blev. Att folk tycker olika, att folk har olika åsikter, det tycker jag är befriande bra. Fotbollen är, som framförallt Olof vet, duktiga på att hålla konflikter internt och inte vara så externa. Här har det kommit utanför fotbollsfamiljen. Förvånar mig lite grann. Och det enda man kan tänka är att det kanske kommer något gott ur en sån här diskussion på olika sätt, att man utvecklar och att det händer saker i rätt riktning helt enkelt.
Du som själv varit elitdomare, hur såg man på domarkommittén på din tid? Alltså, fanns det den här liksom, om man nu domarkommittén tar hand om alla domare medan ni då är eliten ett fåtal, fanns det en dragning eller en konflikt även på din tid?
Så länge jag höll på att döma fram till 2018 så var det i princip likhetstecken att Bosse Karlsson var domarkommitténs ordförande och han var också anställd av förbundet. Så att det var inte samma intressekonflikt, olika personer som styrde det. Det var en annan tid. Bosse var fantastisk personledare med sina svagheter och brister som alla människor har. Men ett enormt hjärta och lade ner så mycket mer tid än vad han fick betalt för. Så att situationen var helt annorlunda under den tiden. Och när jag slutade, så slutade Bosse slutade ett halvår tidigare. Så det har skett förändringar. Samhället ser annorlunda ut, förbundet ser annorlunda ut, kansliet ser annorlunda ut, de förtroendevalda. Allt är förändrat till ett sätt. Och det går aldrig att titta tillbaka och säga det var bättre förut, tänker jag, utan det är annorlunda nu helt enkelt, och då får man anpassa sig efter hur det ser ut idag.
Vi säger tusen tack Jonas för att vi fick ringa upp dig och få dina åsikter och tankar kring det här avslöjandet idag.
Tack.
Tack Jonas. Tack.
Vad tänker du, Olof, kring det som Jonas säger?
Nej, men det är ju intressant att höra just att, ja, men att eliten bara är en väldigt liten del av domarkommittén. Och det är väl där konflikten ligger, så att säga. Att eliten kanske, eller den som är ansvarig för eliten, vill sköta sig och vill inte bli påverkad av domarkommittén. Och sen, ja, men just som Jonas säger, det är vanligt. Man vill sköta konflikterna internt. Man vill inte att det ska komma ut någon skit, helt enkelt. Man vill att det ska... häcken ska vara klippt och gräsmassan ska vara klippt så det ser bra ut, och så är det ju inte riktigt. Och ja, det är ju härligt att höra Jonas Eriksson efterlysa mer öppenhet, transparens, för det var ju det vi pratade om innan. Jag tror att svensk fotboll i stort hade mått bra av det, och domarna hade mått väldigt bra av det.
Blir intressant att följa. Jag tänker att sista saken är inte skriven i den här härvan.
Nej, det är väl möjligt att det blir något mer. Vi får väl se. Det är sådana här granskningar, ibland får de reaktioner. Folk tittar fram och vill berätta mer. Så vi får se om det blir så.
Titta fram ur den välklippta häcken.
Ja, precis.
Vi ska ta ett kort break. När vi är tillbaka så har vi den allsvenska succétränaren Andreas Engelmark med oss. Välkomna tillbaka till bollklubben som nu har fått den allsvenska succétränaren Andreas Engelmark in här. Välkommen in i värmen och tusen tack för att du tog dig hit ifrån Uppsala.
Tack så mycket.
Hur är läget denna soliga onsdag som serieledare i Allsvenskan?
Jo, men det är bra. Sen så jobbar man på som vanligt. Det är inte så stor skillnad på hur dagarna ser ut för att var du ligger i tabellen, men...
Måendet kanske?
Vi mår bra, absolut.
Men kan man njuta? Njuter du?
Ja, njuta kanske jag säger, men det är klart att det är klart man mår lite bättre. Det får man väl erkänna. När det
lägger du ut spelschemat och tittar? Här ska vi ha tre, här ska vi ha tre.
Nej. Givna tre.
Ja. Det finns inga givna tre, alltså, så mycket vet vi i alla fall. Men nej, det är liksom nästa match hela tiden. Och nu är det Örgryte på måndag, då, så att det blir liksom ett steg i taget.
Vad betyder vändningen senast, att ni ligger under 2-0 och vänder och vinner med 3? Det känns som att sånt måste ge otroligt mycket energi.
Ja, men absolut, det gör det. Jag tycker liksom första halvleken är vi inte så bra som vi kan. Vi börjar bra första kvarten och sådär, men sen tycker vi dippar. Och igen har vi lite momentum innan de gör 1-0, men vi somnar in på två inkast igen. Och det har vi varit väldigt bra på att inte göra än så länge i år, men... Så det är klart att vi känner att vi håller på att kasta bort möjligheten att vinna. Men det betyder jättemycket såklart att kunna vända en match på det sättet. Det var mycket folk på plats. Och att göra mål i sista minuten och en Adindo som inte har spelat så mycket. Och Victor Ekström kom in och det är bra också. Det är klart att det ger mycket för hela truppen.
Du får berätta vad det är som fungerar så extremt bra för er den här säsongen som har gjort att den här starten har blivit nästintill prickfri.
Och hösten. Ja, du startar ju där egentligen.
Det är väl lite det som är grejen, att det är lätt att tro att vi hittar på någon magisk formel nu. Sådär. Och det är klart att vi hade en tuff första, jag och vi hade en tuff första 6-7 månader. Det går inte att säga någonting om det. Samtidigt så tog vi såklart steg då som hjälper oss nu. Det är det som är svårt att se kanske för folk utifrån. Och hösten var bra. Så hade vi ändå några väldigt tuffa matcher mot framförallt Djurgården borta. Det får kämma i den perioden när vi var som bäst egentligen. Och vi lärde oss mycket av de matcherna också. Vad är det som gör att vi hamnade där då? Liksom? Och i grund och botten så har vi varit bra offensivt ganska länge. Och även Sirius innan jag kom till Sirius. Och det man kan konstatera att vi måste försvara bättre. Kortfattat. Och Nu tycker jag vi släppte in lite mycket mål de här sista matcherna, men överlag så har vårt försvarsspel varit bra i kuppen och i allsvenska inledningen. Och det sätter oss i en situation, eller sätter, ger oss en grund som vi hela tiden kan vinna matcher.
Hur har ni jobbat med försvarsspelet då? Jag vet att det är en lång process såklart, men vad har du fokuserat på mest i träningsveckorna?
Ja, man kan säga så här, det sa på det här liksom att förra våren också gav oss någonting. Så där var jag letade efter var hur vi skulle försvara formation och så vidare. Och vem som skulle ha vilken roll. Och det var väl inför omgång 7 där vi är nu då, som jag bytte till att Melker Hajer och Marcus Lindberg blev, om man säger 6-8 då, och Leo Valta blev 10. Mm. Och det har väl gett oss en grund på mittfältet. Och sen det som jag försökte få in i mentaliteten, att alla behöver försvara, alla behöver delta och så. Och sen har vi också fått in bättre backlinjespelare under senaste av Oskar Kristnell, Kastegren i somras och Mohamed Zuma nu här i vinter, men jag tycker även Simon Sandberg som inte var riktigt fit när han kom till oss. Han gjorde en väldigt bra höst också, men tyvärr han skadade igen. Men han kom igång mer från egentligen augusti och framåt och det gjorde stor skillnad.
Hur nervös eller orolig var du för att de faktiskt skulle byta tränare? Det, jag menar, ett tag var ni till och med nere under strecket där i samband med Halmstad-matchen i augusti.
Det är klart att det fanns en oro, det gjorde det väl på ett sätt. Samtidigt är det så här, det tycker jag det är så att de signalerna jag fick inifrån var att vi kör på, var trygg, jobba vidare. Sen vet jag hur det fungerar också, att det kan ju komma till en gräns där det tar stopp. Men jag var nog lite som jag nu, jag var så inne i att vi skulle hitta en väg ur, om man säger så. Men det är klart att det var en jobbig period och jag var inte helt, jag har inte tappat bakom flötet helt. Att jag, lite orolig var jag väl, men jag tycker jag hade en bra dialog hela tiden och internt med spelare och stab, kände jag mig väldigt trygg. Sen behövde vi vinna matcher där. Det var liksom, vi hade Halmstad borta, BP borta, Hammarby hemma, AIK borta innan uppehållet där. Mm. Landslagsuppehållet. Och vi vann ju de tre första och gjorde en bra match mot AIK. Så att efter det tog det fart liksom. Men jag kände väl inför dem att det är dags att börja vinna lite.
Känner du att det byggde en mentalitet och att ni blev otroligt tajta i gruppen som ni kan utnyttja nu när det gick tyngre liksom i början av förra säsongen och sen fick ni det här lyftet och sen fick du ändå behålla ganska mycket spelare?
Ja, men jag tror exakt det som du säger. Att det är några av dem vi ser nu som presterar på väldigt hög nivå, de valde att stå fast liksom i att tro på det vi gjorde och det är klart att det skapar en styrka i en grupp att vara i tuffa situationer och sen ta sig igenom det. Vi kommer få tuffa situationer även i år. Nu är förväntningarna mycket, mycket högre från alla. Och det gör ju så att klart när det kommer komma motgångar så kommer vi... Ja, det går ju mot de förväntningarna om man säger så. Då. Så att det gäller att hantera det också även den här säsongen. Så att, men det har gjort oss mycket starkare, så är det.
Du jobbar ju med Olof Mellberg och sen kliver du ut själv på något sätt. Jag menar, när du jobbar med Olof Mellberg, ingen brist för respekt mot dig, men nej, han nej. Tog ju kanske lite mer rampljus. Hur var det att liksom lämna det och att inte jobba med honom?
Nej, men först och främst hade vi väldigt bra, jag och Olof. Vi har bra relation och jag trivs väldigt bra att jobba med Olof. Vi håller fortfarande kontakt, jag träffade honom häromdagen faktiskt och det var jättetrevligt och det är en person jag lärt mig mycket av. Så att med det sagt så har liksom jag varit van vid att ta ansvar tidigare. Även om jag vet att ni som är liksom, många ser inte ungdomsfotbollen som att du behöver ta så mycket ansvar. Men på ett sätt är det mer tycker jag, för du har mycket ansvar för unga människor. Och föräldrar är lite närmare än vad ni journalister är. Ni hör inte av er till mig på konstiga tider. Och kanske, och liksom det, är så här, det finns också mycket mer känslomässigt från deras sida. Så där tycker jag på ett sätt jag var van vid att ta ansvar. Sen var jag också akademichef för BP och det är ingen vanlig kan jag säga. Så att det var jag van, liksom, att ta det sig var jag känner mig väldigt trygg att nu är det jag som ska ta yttersta ansvar. Men sen skulle jag lära känna en helt ny stab. Jag skulle lära känna en helt ny spelartrupp. Det var en ny klubb. Jag hade varit i BP länge, totalt 12 år i två perioder. Så det är klart att på så sätt var det ändå ett steg att ta. Så att och sen är det klart att det blir mer offentligt än vad jag varit med om innan. Så att det fanns såklart vissa steg jag började ta, men jag kände mig rätt trygg i det, om man säger så.
Hur kände du? Det var ju rätt, det är ju inget du styrde, men det var ju rätt mycket rubriker kring när Jonathan Edelström sparkade Christer Mattiasson, inte särskilt vackert, och så ska du på något sätt komma in. Kände du ett extra tryck då, att här har de fimpat en tränare och får plocka in mig?
Inte först, men när det gick sämre såklart, att jag märkte att det fanns en del av supportrarna i alla fall som var väldigt negativt inställd. Det är klart, då kände jag av det. Mm. Sen tror jag att jag är ganska bra på att vara i min egen bubbla. Liksom. Och sen hemma så är jag hemma med min familj. Och det blir Men det är klart att jag tycker det var det är tråkigt med negativitet. Och det tror jag ni känner också, för det ska vara negativitet kring era tv-sändningar och så vidare. Men ni kommer liksom nya från de som sände tidigare. Och om det blir, i det här fallet var det personer mot mig. Så att det är klart att det är inte roligt. Det vill jag inte sitta och säga. Men jag tycker att jag hanterade det på ett relativt bra sätt.
Irma, vad är du mest imponerad av med Sirius den här säsongen?
Ja, men det mesta, men det, framförallt försvarsspelet. Alltså, jag har också ofta haft bilden av Sirius att truppen är skicklig offensivt, men har alltid varit orolig för vad som händer defensivt. Och jag är framförallt imponerad hur snabbt det gick, enligt mig i alla fall. Att få ordning på försvarsspelet är så förenklat, men med allt som innebär att inte släppa in lika många mål. Den delen pratar vi såklart minst om, för det som är mest imponerande är hur ni flyger fram och alla offensiva spelare som är så himla bra, men att få till det här försvarsspelet som var under hösten tycker jag stora delar, och också hela vägen nu med några små undantag tycker jag har varit absolut det som är mest imponerande. Också hur många spelare som inte har lyckats i andra föreningar och andra klubbar som man kanske räknar bort lite, som du har lyckats jobba med och göra till. Ja, de också såklart har gjort massor för att göra det. Men man får ju inte glömma bort att du är den som har hjälpt dem att nå de höjderna. Och då måste man vara duktig på att jobba med skallen också. Och för fotbollen har de ju många av dem. Och den delen tycker jag alltid är mest fascinerande. Alltså spelare som jag hade räknat bort som plötsligt är bäst i allsvenskan. Bjärkebo till exempel.
Och då mentaliteten att alla måste försvara.
Exakt.
Det är det viktiga. Men det verkar de ju acceptera. Alltså era yttrar, ni och Jönsson springer hem varje gång nu när han är inne på plan. Det är ju, de har verkligen köpt idén. Det är ju supertydligt.
Jag är så fascinerad av Robbie Ure. Har ni hört något från Skottland? Är de intresserade? Det känns ju som att han skulle gått in i deras anfall vilken dag som helst i VM-truppen.
Jag har inte full koll på alla deras forwards, men de har bra forwards, vad han inte gör i alla fall. Men ursätt har han varit kallad till, men inte någonting från annan sak, vad jag vet i alla fall.
Du, på tal om rubriker, så tänkte jag på när Henrik Kastegren gjorde ju en gest som du skrattar åt nu.
Det känns
som
en bra fel med skratt.
Nej, men så farligt var det väl ändå.
Jo, det var det.
Nej, men det var inte så farligt. Han driver med någon släkting där uppe.
Irma är hjärntvättad, för hon är för mycket i hockeyvärlden.
Ja, det är sant.
Så att det är liksom, man kan inte lita på henne kring det. Där är det vanligt, men i fotbollskretsar inte.
Min dotter står och gör sådär.
Ja, jo, jag fattar, det är hockey.
Exakt, hockey. Nej, men det är klart att det är fel av honom. Det är klart att det är det. Det är klart att han inte ska göra sådär.
Ja, men på tal om ledarskap då, hur hanterar du det i en sån situation?
Jag tog in honom.
Jag tror liksom att Henke har rätt bra koll på det själv. Henke är en väldigt bra kille och vi gör alla misstag. Och
han hade ju världens ångest i intervjuerna. Ja, jag mådde skit när jag hörde honom. Jag tycker jag blev...
Det var efter mammas sms.
Ja.
Nej, men vadå?
Nej, Emma, nu får du höra.
Sen tror jag väl så här liksom att det är klart att vi fick pusha gränserna lite. Och alltså hur vi... Du kan inte åka till Malmö och vara för snäll. Liksom. Och någon gång kan det bli att det blir lite fel. Och det blev det här. Och då får vi lära oss av det helt enkelt.
Finns det något bötsystem för det där? Eller hur är du med bötsystem överlag?
Nej, jag tror inte du har det, om jag ska gissa.
Nej, jag har inte något bötsystem. De hade ett förra året, men i år har vi inte pratat så mycket om sånt. Utan det funkar bra.
Vad tycker du om bötesystem, Olof? Vi vet ju att Fide Holmberg har inte det heller.
Nej, och jag, det är inget jag så brinner för. Jag fattar att man vill ha det, men samtidigt blir det också lite konstigt att man ska ha det. Man ska väl respektera det på andra sätt, eller så får man lösa det. Jag menar, om man tycker någonting är väldigt allvarligt får man ju lösa det på något annat sätt. Man får väl ha lite riktlinjer utan att det är böter. Och kanske att man inte ska jobba som i hockeyvärlden med gester och så, utan att man...
Min man gör aldrig något.
Nej.
Har du gjort något då? Har du fått någon böter?
Ja, jag tror vi har gjort något sånt där.
Varje dag.
Kameran är på eller inte? Nej, men jag tycker typ att är man en tillräckligt bra ledare behöver man inget bötesystem. Jag tycker att bötesystem är till för dem som... I så fall är det killarna eller tjejerna i laget som har något internt. Att vi vill ha en lagfest i slutet, så nu satte vi upp att vi kör så här. Men då är det ju bara på skoj att man får böta in till lagkassan för att man ska ha kul efter säsongen. Men jag har svårt när ledare ska hålla på så bestraffning. Jag tycker någonting med det, med sådana ledare.
Fast hur gör du om någon ändå... Gå utanför era värderingar, jag talar inte om detta kastningen, men ändå gör någonting som, säg att man är ute sent en kväll. Alltså, om vi tar den berömda när Lasse Lagerbäck skickade hem bland annat ingen polare, Olof Mellberg, Christian Wilhelmsson och Zlatan Ibrahimovic. Ja. Hur gör man som ledare? Hur gör du?
Alltså, skulle det ske så tror jag att, alltså, jag tror inte att vi i första läget skulle bestraffa sig att det här kommer hända, utan det är ju... Alltså, skulle det vara dagen innan match så kan det vara en konsekvens att du inte kan prestera. då kanske du inte får spela av den anledningen. Men de stora problemen har jag nog inte upplevt så mycket. Men ofta så är det ju ett samtal i första läget. Och det är väl också en konsekvens i sig. Mm. Men jag håller med lite så här. Alltså, ska jag behöva en massa bestraffningsmetoder, då är det ju oftast för att jag har ett dåligt ramverk och att jag är ganska svag som ledare, tror jag egentligen i grund och botten. Sen är det klart, det finns vissa gränser. Och vissa handlingar får konsekvenser. Och det kan du ju få det på olika sätt. Men det är ju som i livet i övrigt. Jag menar, om du beter dig illa så kan det ju få konsekvenser för vår relation eller vad som helst. Så det är väl det handlar om. Att det är förtroende mellan mig och spelarna. Och om jag missbrukar det så då tappar jag lite mot dem och tvärtom. Mm.
Nu är ju Valborg över. Så nu, är det ju, nu är ju värsta dagen och kvällen åtminstone borta. Men det är ju ändå bra om ni samlar ihop lite pengar till eventuell guldfest, tänker jag. Nu har ni ju mer poäng än vad Mjällby hade vid den här tidpunkten okay. förra året.
Ja, vi får nog ta en sak i taget.
Är du rädd för att ni behöver sälja eller att ni blir sugna på att sälja till exempel Robbie Jure eller Isak Bjerkebo? Ni får ett jättebud samtidigt. Mjällby stoppade ju flera spelare från att flytta. Det var ju några som hade klausuler som man var tvungen att släppa. Ja. Hur ser du på den risken?
Nej, men det tror jag är ganska väntat att vi kommer sälja någon spelare i sommar. Det är ju lite klubbens strategi.
Vem tror du
ni
då?
Ni vet redan alltså. Inte.
Men du kan väl ha en... Du har väl ett hum om vem du... Och bara, om, bara om du utgår
från
hur du har presterat.
Ni behöver nog inte fråga mig vilka som det skulle kunna vara. Men det är klart att det finns en sannolikhet på några av dem som presterar bäst.
Ja, Bjerkebo, Jörg kanske.
Ja, det är klart att det finns en sannolikhet. Det är sommarfönstret, det är ju det stora fönstret. Det får man också komma ihåg rent ekonomiskt.
Men säger du inte till Jonathan Edelstam, men håll, vi kan ju ta ett guld.
Det är såklart att jag önskar att vi inte tappar spelare. Men det är också så att klubben har en strategi som jag har köpt in på sen jag kom hit. Så det det är som det är liksom. Det är, och då min tillit är stort att de kommer hitta bra ersättare ifall det blir någon försäljning. Men det tror jag liksom är att räkna med. Mm. Så, och det får man nog köpa in på för man är tränare i Sirius. Så det är väl likadant i BP även om vi inte var där vi är nu i tabellen i alla fall. Och får hoppas vi kan hålla oss där. Men där blir vi också av med spelare under säsongerna.
Mm. Är du med i det arbetet redan nu med vad ni skulle behöva få in i sommar?
Ja, det har vi alltid en dialog kring. Men det är inte jag som tar fram alternativen utan de kommer till mig med alternativ. I rätt sen skede så går vi igenom de som finns som alternativ. Då.
Har ni något slags skugglag då helt enkelt? Att om vi tappar Isak Bjerkebo så finns det de här tre spelarna som är aktuella?
Jag skulle tro att det är ungefär så det går till. Jag har inte riktigt...
Du skulle tro... Nej, men inte jag. Vet du inte?
Nej, inte exakt liksom hela processen så, men att det finns alternativ, det vet jag. Mm. Sen exakt om det är ett skugglag. Det kanske
man skulle väl aldrig sälja.
Får fråga Jonathan, han har bättre kont.
Vi hade han här, frågar vi
det. Exakt, det här skulle du fråga honom.
Men det är klart att ni aldrig skulle sälja Bjerkebo och inte ha någon redo.
Nej, såklart vi har det. Alltså, på så sätt, på din fråga, det är klart att jag vet det, att vi har någonting på gång.
Mm. Vem kommer istället för Bjerkebo då?
Nej, det vet jag inte. Det vet jag inte.
Det är bötesystem, om man säger det.
Exakt.
Men om vi tar Bjerkebo då, kan du inte förklara lite den utvecklingen som han har varit med om och det otroliga självförtroendet som han spelar med nu?
Nej, men alltså, Isak, han kommer från Varberg där och i scouting så hade ju framförallt då ledningen sett att han har de här kvaliteterna. Men sen att det jag tycker har varit intressant, alltså utvecklingen var att vi var lite så ska vara på höger, ska vara till vänster förra året. Och jag tycker att han har visat att han kan vara en bra kombinationsspelare och ha spetsen i att kunna löpa in bakom och komma till avslut helt enkelt. Mm. Och kombinationsspelet han och Oskar Krusnell och Marcus Lindberg som ni ser här i bilden, där får han en för Marcus. De har hittat väldigt bra samspel, vilket gör att de får ut det bästa av varandra. Och Isak tycker också att han tar större och större ansvar i försvarsspel, även om det finns steg att ta där också om vi pratar allra högsta nivån. Och det tror han, alltså, det vet han ju om själv också. Att men han har ju verkligen tagit steg där. Det som jag tycker är liksom med hans noggrannhet och så med bollen så att det gör att han får med fler möjligheter i sista tredjedelen. Där jag tyckte det var lite mer ojämnt tidigare. Nu sen till att behålla bollen inom laget och sen så får han möjligheten att visa sin spets. Och en bra variation med att löpa bakom och ta sig in i fickan och därifrån också löpa bakom. Om vi ser det på senaste matcherna så tar han sin centralt några gånger och så kommer han därifrån in i ytan bakom mot sådana och så blir det farligt.
Marcus Lindberg, jag har länge tyckt att han liksom är, alltså för mig är han allsvenskans mest underskattade centrala mittfält. Det är många som inte ens vet vem han är.
Nej.
Men i år så, nu går det ju inte att blunda för. Alltså han är ju enligt mig en av er viktigaste spelare.
Ja, det är han. Han har haft en otrolig utveckling. Förra året så var han väl med när jag kom in så var förstås som lite med 10 ibland. Som ytter med kom in i fickan om man säger och... Men jag såg ändå att han kunde ta fram, det fanns något mer att ta fram, lite mentalitet, lite kanske mörkare sida om man säger så, man får uttrycka sig så. Det, jag menar att man ska vara, alltså i livet ska man vara schysst, men på planen kan det inte vara det. Och då behöver du köra på, och han hade det i sig, så tyckte jag liksom att vi kunde se, och jag tycker han verkligen har tagit fram det. Och är ju en av de bästa spelarna i duellspelet i Allsvenskan.
Ja,
och sen har han dessutom kvalitet med bollen, och det kommer kunna ta honom en bit. Men det är försvarsspel som kommer kunna ta honom riktigt långt.
Mm. Hur speciellt är det att vara den klubben nu, alltså som leder Allsvenskan, och när ni åker ut och möter ja, men andra klubbar, så är det liksom ni är laget att slå?
Lite både och. En del av mig, så ska det ju vara, tänker jag, lite sådär. Men det är också såklart annorlunda att åka till Malmö sen, att vi kommer vinna den här matchen. Jag kände det i BP också ibland. Vi var nära mot dem när vi var där nere. Men nu kände jag så här, den här matchen kommer vi vinna om inte någonting konstigt händer. Och det, sen vet man om det, som tränare vet, är du ju också lite paranoid. Du vet ju om att det händer 100 saker som du inte kan föra sig på förhand. Men det är klart att det är en liten, det är klart att det är en speciell känsla. Men, och här kanske det blir lite konstigt. Men jag är van vid det från min bakgrund i BP:s akademi. Du är van vid att åka runt överallt, att vi ska vara vinna mot alla.
Så är det.
Och likadant när du åkte utomlands. Då, första gången kanske det var lite så här, okej, kommer vi kunna slå Juventus? Liksom? Men nästa gång sen, vi kommer slå dem här. Och så gjorde du inte alltid det. Men det är någonstans, någonstans där mentaliteten tycker många av spelarna har därifrån också. Vi ser hur många i landslaget nu. Och jag tycker vi, några av oss tränare också, har fått med oss det. Och det tycker jag vår spelartrupp också har.
Vi ska prata om landslaget och VM-trupputtagningen här efter dig. Vad ser du för spelare i Allsvenskan som skulle kunna vara med i en VM-trupp?
Jag tycker Gustav Lund gjorde väldigt bra inhopp där. Tyvärr blev han ju skadad. Så det var ju tråkigt för honom. Eller Straud, säger jag rätt efter uttalningen här. Han är en otroligt bra spelare. Men jag tycker liksom att Isak måste kunna ha en chans att vara med och slåss med landslagsplats om det ska vara nytt från Allsvenskan. Vilka har vi mer?
Tali kanske?
Ja, kanske. Men då skulle jag ranka Isak före. Det skulle jag göra. Men klart att Tali är en duktig spelare. Men ja.
Varför rankar du Isak Bjerkebo före Tali?
Bättre kombinationsspelare. Bättre avslutare.
Pikar du Melberg någonting idag om att det kunde vara ni som skulle vara coacher nu när det är VM i sommar? Eller
nej,
har ni släppt det?
Det var inget vi pratade om faktiskt här när vi träffades, men han ska ju dit ändå. Så att,
han gick över till den mörka sidan.
Nej, men det var inget vi pratade om nu, utan det var jag tyckte att det var tråkigt när det väl skedde, men liksom det är så det är ibland.
Vilka har du jobbat med som du tror kommer vara uttagna? Vilka blir det?
Nej, utav de som var med senast i alla fall så är det ju Jesper Karlström, Kalle Starfelt, Danne Svensson, Viktor Gyökeres, Lukas Bergvall.
Halva laget.
Ja, det var det jag tänkte att det var några.
Och Dejan som tyvärr är skadad. Men sen är det mer eller mindre, vissa hade jag i skolverksamheten, vissa hade jag i lag i flera år. Men jag har ju känt dem sedan de var tonåringar eller till och med tidigare några stycken allihopa, så det är häftigt.
Hur ser du på Stockholms framfart? Att, jag menar, tar man till VM 94-truppen så var det ju bara några bänkvärmare från Stockholm. Nu är det ju plötsligt Stockholm dominerar både i trupp och i startelva.
Ja, men det är häftigt, och det är klart att det var ju långt innan jag kom in i BP som det började med Stefan Billborn och några till som satte en grund. Och jag tror John som ni är här i studion tror jag väl och jobbar med, han satte upp också en standard på nästa nivå på hur mycket vi skulle träna. Som Ludde Augustinsson, Tibbling och några till tog efter. Och sen har liksom det gått ner lägre i åldrarna och BP blev satt en ny standard där. Och sen AIK har man hakat på. Och det går säkert att diskutera hur, om det här är rätt sättet att jobba på. Det diskuteras hela tiden med hur en akademi ska byggas och så vidare. Eller hur man ska göra med unga spelare. Men det har ju funkat bra där utifrån de perspektiven. Sen så kommer det alltid finnas kritiker. Men det höjde i alla fall ribban på mängden träning och sättet att se på det. Sen tycker jag att nästa steg det blev Alexander Isak som jag mötte mycket när jag hade BPS 99. Då, och det är en Kulusevski som jag hade i det laget. Ett år yngre då. Men de höjde ju ribban en nivå till när de relativt tidigt blev bra i Serie A och Spanska ligan. Och man insåg att de här kan gå till allra högsta nivån. Och det har vi inte sett riktigt tidigare. Alltså med, det är klart att Zlatan och sådär. Men alltså, det var ganska länge sedan. Och Stockholm var länge sedan. Mm. Så att, och sen har Viktor kommit lite senare i Gyökeres. Så att jag tycker de har höjt ribban. Och jag tror att det gör att man känner att som ungspelare här att det går att komma till den nivån.
Du som har haft Gyökeres, vad känner man när han tar sig till Champions League-final? Första svensk på 20 år.
Viktor har haft med sig skolverksamhet, men i ganska många år och sådär. Nej, men det är klart att det är otroligt roligt. Han kom lite senare till BP, men vi hade honom i Alviksskolan när han var från 12 till samma gymnasiet.
Aspuddskille från början.
Exakt. Mm. Och spelade i Aspudden då, och sen kom han väl till 17 där. Och han är ju lite... Han bara kör. Det är det som hans grej. Det är så här.
Redan då, på den tiden.
Så det, ja, men det är en otrolig resa. Och en bra kille, lugn kille som jag tycker, nu pratar jag inte helt ofta om honom, men någon gång springer jag på honom och likadant som han var när man ung, tycker jag. Så det är häftigt att se. Mm.
Men du såg att det fanns Champions League-final i honom redan då?
Nej, det är lite mer, det är svårt att veta sådana saker. Och...
Han hade inte den där självklara tekniken och sådär. Nej, som det hade han många andra inte.
Nej, det hade han inte. Han gått lite annan resa. Det, ja, men det går att gå olika vägar. Och... Nej, jag tycker det är svårt att säga en sån sak. Det är lite mer med Isak och Dejan. De höjde upp ribban något och sen har Viktor kommit nu också i lite senare ålder och visat att det går att gå till högsta nivån. Och det, nej, det kan inte säga att jag kunde se då, men det är häftigt att se. Jag menar, Starfelt och Karlsson var inte så många som trodde på. Nej. Men nu var både Karlsson med kapten
i... Var ju BP2 väl när han var liten, kom ihåg
Karlsson. Jo, båda de var det. Sen så kom de in lite... Alltså, sen var Jesper oftast med akademilaget så, men de är ledare. Mm. Det är det som de är. Kalle är ju kapten i rätt många matcher i Celta Vigo och Jesper är ju kapten i Udinese. Och det tycker jag är häftigt, att det finns många ledare från den här generationen spelare.
Vad är din bild av, för nu i alla fall när vi ska gå in i VM och vi pratar alla om de här unga spelare, det är många offensivt skickliga spelare. Men jag i alla fall oroar mig lite mer för defensiven. Vad är din take på, alltså är det fler duktiga offensiva spelare som kommer upp, och vi pratar Stockholmsområdet då till exempel, vill folk bara anfalla eller?
Jo, men det har ju varit en större fokus på att du ska vara bra att spela på innan och så vidare, och det är vi... Något som vi kämpar med också i allsvenskan ibland. Alltså att, det här jag pratar om hur vi vill få in vår mentalitet. Men jag tror också att det finns... Starfelt är inte en spelare, så han är en försvarsspelare. Mm. Liksom. Men det är klart att... Det är också lite skickligare anfallsspelare, måste vi också komma. Kollar vi PSG Bayern här förra veckan. Det är inga dåliga försvarsspelare i den matchen. Men herregud vad bra de är på anfalla. Mm. Jag tror inte riktigt den nivån fanns för i den mängden som finns idag. Så det får man också komma ihåg att det...
Det är ännu svårare att vara försvarare.
Ja, det är svårare att vara försvarsspelare idag. Och det har blivit lite öppnare spel, kanske. Mot i alla fall vissa om man säger, tidsepoker, om man säger så, fotbollsmässigt. Jag vet inte exakt om det bara är liksom att vi har fokuserat för mycket på anfallsspelare. Det är en del av det. Men jag tycker också att det finns några rätt bra försvarsspelare som spelar bra klubbar som till landslagstruppen. Men de blir också lite mer utsatta idag.
Och det såg minst i man-man-försvaret.
Ja, exakt. Mm. Och nu såg vi Potter backade hem det igen. Mm. Försvarsspel 5-2-3. Nu ska vi försvara det ena sättet att ta oss till VM i det här läget. Och då blir det lite tryggare helt plötsligt för backlinjespelarna. Som blev väldigt utsatta med Jon Dahl och Thomasson. Där de blev i man-mot-man-spel inte klarade av det.
Vi måste tyvärr gå på break. Men det var väldigt, väldigt trevligt att ha det här. Mm. Både prata om Sirius succéstart och sen så gå in på landslaget lite och på de unga talangerna. Som vi tyvärr inte är här inne i studion
inte
längre.
Inte jag heller längre.
Tala för er själva.
Vi är strax tillbaka här inne ifrån Bollen. Ja. Välkomna tillbaka in i värmen. Jag tänker att innan vi studsar vidare i programmet, tankar kring Erling Mark och det han gör i Sirius och det han säger här?
Att man gärna hade haft honom här länge och lyssnat mer på honom. Men man märker ju direkt, det är ingen nyhet, med att han är en väldigt omtyckt ledare. Alltså så förutom allt det där, det taktiska, och så är det att leda ett lag och leda spelare att utvecklas och hjälpa dem framåt. Och där håller jag, tillsammans med Fred Holmberg kanske, men kanske högst i allsvenskan, på att få utveckling på. Och det är ju det han har jobbat med hela sin karriär. Så det är ju ingen tillfällighet att han gör det i Sirius också. Ja.
Det... Hur länge tror du att Sirius leder den allsvenska tabellen?
Ja, om jag hade vetat det. Nej, det är ju det är så otroligt svårt. Men de har ju lite av det här flytet. Sen kan det ju ta slut med just när man vänder och hämtar upp 2-2 mot Häcken och vänder och vann nu senast. Det är klart att då får man ju in det här momentet. Så att det, de borde ju kunna vara med. Sen tycker jag fastnar mest på att det redan är bestämt att de ska sälja spelare i sommar. Det hade jag kanske inte trott att de i det här läget, att går de till... Jag menar, efter 10 omgångar går till VM-uppehåll i ledning. Ska man verkligen sälja spelare då? Men det är en del av deras strategi. Och det är det som jag tycker är uppseendeväckande. För att det är ju sånt också som skulle... Jag menar, släpper man Jure eller Bjärkebo? Ja, även om man har en bra ersättare så fattar alla att det kommer ta tid. Det var inte så att Bjärkebo gjorde mål direkt eller så. Så att... Det stack ut, tycker jag, för mig att de redan nu är beredda, eller han är helt liksom inställd på att det är en del av deras strategi.
Det är inte Hasse Larsson-krysset där.
Nej, det är det ju inte. Sen var ju de ändå tvungna att sälja några spelare för att de hade klausuler. Och det kanske, det vet vi ju inte om Sirius, jag menar Bjärkebo, han kanske hade en klausul när han kom där från Varberg eller Jor. Det är ingen aning, men... Men jag hade ju, om jag var Sirius-supporter, så hade jag tyckt det var otroligt tråkigt att man redan nu skulle sälja för att jaga de där 50-60 miljonerna.
Hoppas inte.
Nej, det håller du tummarna för.
Ja, jag vill ju se med allsvenskan.
Absolut.
Det är njutning.
Vi tar oss vidare till en av helgens stora matcher. Då är det nämligen dags för ett Stockholmsderby igen. Mm. Att vi hinner med det innan det går på VM-uppehåll. Då är det dags för AIK-Djurgården. En match som jag antar att ni ser fram emot väldigt mycket.
Mm. Verkligen. Har, trots att jag tycker att Djurgården har ett bättre lag och ser bättre ut, så har jag givetvis AIK som favoriter i derby.
Ja, nej, men det är ju alla derby. Det är ju gott om derby. Både i Göteborg tycker jag är häftigt med mycket Göteborgs derby, och då i Stockholm. Då har man ju varit bortskämd med under många år att det är något speciellt.
Mm,
verkligen. Just AIK lite svajar, får man väl säga. Djurgården kommer från sin oerhörda blåvitt kross. Så att även för Djurgården är riktigt svaga i derbyn och det sitter mentalt, så är det klart att de måste ses som favoriter i det här derbyt. Även för det är på bortaplan.
Vi tar in en tittarfråga innan jag ska utsätta er för ett litet prov här inne där ni ska få välja spelare inför derbyt. Men tittarfrågan lyder: tror ni spöket kommer fortsätta eller kommer DIF att vinna? Det var ni ju inne på lite här. Men nu har vi...
Någon gång måste det ta slut. Jag intervjuade i min podd Max Danielsson som pratade om just att men det har ju naturligtvis varit väldigt mycket mentalt det här med derbyn och att de inte har lyckats. Men någon gång måste det ju vända, och det är läge nu.
Jäkla
på söndag.
Bra. Jäkla bra avsnitt.
Tack.
Varsågod,
Olof. Han bjöd till, Max Danielsson.
Mm. Det hoppas vi att det gör också i Stockholms derby. Ja. Men nu ska vi se ifall ni klarar av det här momentet bättre än John Guidetti och Pontus Wernbloom gjorde här igår. För nu kommer ni få spelare, en från Djurgården, en från AIK, på liknande positioner. Och så ska ni välja liksom vilken spelare, pick your fighter. Liksom. Mm. Vi börjar med målvakterna. Då har vi Kristoffer Nordfeldt eller Jakob Rinne.
Nordfeldt.
Ja, då ringar jag in här. Och sen så tar vi oss vidare. Charlie Pavey eller Piotr Johansson.
Piotr Johansson.
Gud, ska ni vara så här överens?
Det får vi se.
Här då, Chong Wei eller Yne.
Chong Wei har jag.
Yne,
där skiljer ni åt. Du tänker att Chong Wei är...
Nej, men jag tycker att han kanske har varit AIKs jämnaste och bästa spelare. Sen Une tycker jag är en jättebra spelare. Men...
Och jättebra derbyspelare.
Ja.
Tjongvaj är ju lite ur positionen då. Jag vet inte.
Men han är ju en mittfältare egentligen, såklart. Men jag tycker att han har varit väldigt, väldigt bra. Men det är inte konstigt att ta Une. Alltså, det är ju inget konstigt med det alls.
Olof, du är inte konstig.
Jag är snart rädd att du gör sån castinggrejgest mot mig igen. Man vet ju inte.
Nej, men hon kan vara spela utnatt Une. Jag tycker att Une ska starta varje match i Djurgården, men hon kan vara verka honom som trea. Men jag är jäkligt förtjust i Chong Wei.
Det var otroligt. Engelmark kan ju inte ens svara på den. Ema gick ut med hela försvarsställningen.
Journalist är hon inte alltid.
Jag aldrig, tyvärr. Nej. Jag önskar jag hade lite mer högskolepoäng för att klara av det, men man fick välja sin väg helt enkelt.
Vi tar oss vidare i startelvan. Här har vi Cissé eller Teno?
Cissé.
Ja, Cissé.
CC.
Men jag hade haft Une kanske för CC. Ja, bara släng in den. Ja, vi går vidare. Ja, men
Teno, nu är hon nära gesten.
Nej, men
nu är hon nära gesten.
Men är det frågan? Nej, men... Man ska välja med två spelare. Då drar hon ner.
Jag har Teno lägst av alla mittbackar i Djurgården, helt enkelt.
Ja, men det blir jobbigt för mig här.
Men nu hade vi vissa instruktioner.
Se.
Ni klarade alltså tre spelare innan Emma började gå över med på John och Pontus Rambom.
Nej, jag fattar ingenting. Vad är det frågan om?
Nej, vi tar oss vidare i planen. Här har vi Wilson eller Larsson.
Wilson.
Jag tycker bara han var så svajig senast, Wilson. Har varit lite oklar, men jag landar i Wilson. I ett lite mer välmående lag tror jag Stanley Wilson hade varit ganska given för mig. Men han har sett svajig ut nu på slutet, tycker jag. Men jag väljer Wilson ändå. Han har mer spets.
Men nu vill du ta honom, om du tar honom och
CC. Vi tar Stanley Wilson. Han är ju en jättebra spelare, men han har, precis som AIK, sett lite drabbad av att inte... Ja, skitsamma, jag tar Wilson. Om man ska träna det här laget, så har jag honom. Men gå vidare då, nu kör vi.
Ja, vi tar oss vidare.
Ja.
Här har vi då...
Johanna.
Jag ska läsa upp här för poddlistan att det är Johanna mot Åslund.
Ja, taskigt mot Åslund.
Ska du dra Johanna, in någon annan?
Johanna, nej, den är den mest givna. Inget mot Åslund, men Johanna hade ju gått före alla.
Just det, inget mot Åslund. Jo, du har ju precis ratat honom.
Du har ju satt honom på bänken.
Ja, man möter ju Johanna. Alltså, ja. Ingen spelare går ju för Johanna.
Nej. Då tar vi nästa, som vi får se om det blir ett svårt val för er. Mellan Besirovic eller Siltanen.
Siltanen.
Är det så?
Ja, Siltanen.
Även i ett hetsigt derby där det är fullsatt på Strawberry.
Ja,
ja.
Där han är ju finsk. Det ska han klara.
Då tar vi Hove eller Findell.
Uff, Hove.
Jag tar Hampus Findell. Varför garvar du? Hampus Findell har ju varit en av Djurgårdens absolut bästa spelare.
Mm.
Men jag gillar Hove också, men jag tar Findell.
Han varvade upp här mot Heinz i förra matchen redan med derbyfasioner.
Mm.
Vänta, jag måste berätta den för mig. Vad sa vi?
Hove Findell.
Hove Findell.
Jag har koll.
Ja. Mycket bra. Då går vi vidare. Här har vi Mojanić eller
Bo Hägglund.
Ja, enkel.
Enkel.
Alltså,
överlägsnare än Johanna Åslund.
Men också kul att se Hägglund i den här matchen. Alltså den utvecklingen han har haft. Alltså, jag kände det nu senast när jag mötte Göteborg, att man blir ju nästan inte förvånad längre över sakerna han kan göra och som han gör.
Nej. Man blir, det man kan frågasätta lite, det är att han har varit i Djurgården så länge utan att få mer speltid. Men hon kan vara i vår studio och svarade väldigt ärligt på det. Att det tog lång tid för honom att se vad det var för spelare. Att han hade svårt att läsa honom. Att
det tog tid för hon kan ha koll på Priska också.
Ja, jag vet. Och det där
så att, det finns ju många exempel på att det är inte lätt för hon kan vara att upptäcka alla talanger han har i truppen.
Det är det där jag har varit lite kritisk mot hon kan vara tidigare. Att det har tagit lång tid för honom. Och när han börjar prata om X-Factor, med X-Factor. Kolla lite längre ner i den där frysboxen, så finns det nog några som har lite X-Factor.
Och utlandskvoten. Ja. Den ska man också ha koll på.
Ja, just det.
Då har vi två val kvar. Och nästa står mellan Selina eller Fallenius. Vilken hade ni valt i ett stekhett derby?
Selina.
Mm. Ja.
Utan tvekan.
Då ringar vi in där. Och sen har vi då sista man i startelvan. Då är det antingen Taha Ayari eller Christian Lien.
Lien.
Det är lite oschysst med, för det är inte på... Nu har Ayari spelat nia lite. Ja. Men det är ju inte kanske egentligen där han trivs bäst.
Nej, han är ju bättre som mittfältare.
Mm. Ja. Men tror ni att Ayari spelar som nia i derbyt? Eller vem ska AIK ha där?
Ja, där har han inget trevligt. Alltså...
Nej, de saknar ju, det är ju det som är deras problem, att de saknar någon naturlig nia, någon som fyller den rollen. Jag tycker inte det finns något riktigt bra alternativ.
Nej, och det är väldigt, väldigt tydligt, tycker jag, när vi tar upp dem här, att offensivt är det ju, alltså också, det fattar många vi inte har med i den här, alltså Mikael Andersson som kommer från bänken och Ockels och flera spelare som, och Azora som är två mål senast, alltså offensivt så har ju Honka vara betydligt, betydligt bättre trupp än vad Rivera har.
Då kommer vi till avgörandet. José Ribeiro eller Gianni Honcavara?
Uff.
Det är ju, det kan bara bli Honcavara i det här läget. Jag tycker även fall, ja, José Ribeiro har ju, han har inte riktigt, man vet inte vad han går för. Nej, i ett exakt derby i det läget, och då känns det som att Honcavara har ändå den lite mer erfarenhet av det.
Ja, jag skulle absolut ha Honcavara, men det är också för att han har lyckats bygga upp något form av förtroende under längre tid, medan José Ribeiro, ja, han är ju såklart, han hade börjat vinna alla matcher med AIK liksom, för att det skulle vara nu, ja, han kom in i AIK en jätteknepig tid, så vi vet ju inte.
Nej, precis.
Men Honcavara blir det då.
Då blir det alltså ett lika resultat.
Är det så?
Ja.
Ja, då vann jag. Jag menar, hon hade ju sånt konstigt dribbel.
Jag var helt slit efter det dribblet där. Jag höll på att börja dra pilar och sånt. Ja. Det blev alldeles för mycket.
Ja.
Nu går vi vidare till någonting som jag har lite svårt att ta in. Att när vi sitter här om en vecka, då har alltså Graham Potter tagit ut sin VM-trupp. Alltså så nära är vi ändå sommarens mästerskap.
Mm.
Sen tar de ut det ovanligt tidigt.
Ja.
Varför vet jag inte riktigt. Men de ska ju rapportera. På nästa tisdag ska man rapportera in en trupp på 35-55 spelare. En bruttotrupp som inte FIFA kommer att publicera. Så att det är redan då man gör det. Och då blir det intressant att se om han tar ut en större trupp eller om han tar 26. Eller just med tanke på att det finns lite frågetecken. Så, det är spännande.
Det kan ju vara så att han tar ut flera och sen tar bort
man kan
några.
Göra så. Av tradition så har man inte gjort det. Svenska förbundskaptenen har inte gjort det. Nu har vi Graham Potter, han kanske går sin egen väg. Vi får se.
Mm, bara att de ringer reserverna internt liksom.
Ja, eller så att man tar ut 30 spelare. Ja. Ja, men i vissa länder tar man ut 36 och sen går man ner till 30 och sen går man ner till 26. Det är ju lite mer flugornas herre eller Robinson och innan man åker iväg till VM.
Det är ju trevligt att ta ut fler. Det är fler som blir glada.
Men jag undrar inte heller. Då ska de liksom vara med mot Norge och sen ska de spela Grekland och sen, nu ska vi sätta oss på det här tjatrade planet och dra till Dallas.
Ni sex checkar ut, smit ut
nej, bakväg. Alltså jag har varit den som kommer med först och sen när några åker vidare, alltså A-landslaget, inte varit en av dem. Jag var bara stolt att vara med i den där första truppen. För man vill ändå så här, om man är så nära, då vill man ju skicka ut. Jag var två ifrån.
Vill man?
Ja.
Okay. Jag har ju aldrig varit i det läget, men instinktivt känner jag att det hade jag inte.
För annars är man bara petad. Alltså, du blir inte uttagen.
Nej,
om man blir uttagen först, då är man i alla fall... De i alla fall med en liten sväng.
Men om det blir så för Herman Johansson, får han ändå åka med, tjatrade planet tillbaka då?
Ja, jag vet inte.
Det är ju ännu mer förnedrande i så fall.
Ja. Jag vet inte om det är det. Alltså.
Du har ju ett annat perspektiv. Ja. Men för mig och Olof känns det att man blir liksom uppkallad där när han rupplar upp namnen på scenen om en vecka och sen... Ja, startar kanske mot Norge, gör det halvbra, får hoppa in mot Grekland och sen är det så. Nej.
Men det brukar vara så hierarkiskt redan att man vet kanske att de här två kommer man inte peta. Så att, fast det beror ju på, det kan ju vara en där
ja, men skälet till att han skulle ta ut en bredare trupp är ju att vi har massa skador, att det är osäkra spelare, hur står de, att man då vill ha med reserver. Det enda parallell som finns är ju under EM 2021 när man hade sex spelare som tränade med Poya Asbaghi för att de fick covidfall, Joakim Nilsson och Jesper Karlsson och några till som körde liksom vid sidan. Jag undrar, alltså det var ju solidariskt, jag frågar inte, Karl Starfelt var med bland dem också. Det var ju solidariskt av dem och att de ställde upp för Sverige och så, men att de, det måste ändå vara lite speciellt.
Det beror nog på hur man är som person kanske. Ja. Alltså i mitt fall var det så skickliga andra spelare som togs ut för att det inte kändes. Jag var stolt över att vara med i A-landslaget.
Det är fint.
Hellre det att jag var det än att jag inte var uttagen.
Ja, men det är bra. Det är bra. Det är fin inställning. Vi tar upp listan här på skadade spelare, eller åtminstone spelare som vi har frågetecken kring. Och jag tänker ändå att vi börjar med Dejan Kulusevski. Och där tänker jag, Irma, också då kring ditt spelarperspektiv. Att ta med en spelare som tar en plats i truppen ifrån någon annan då, som kanske är, som uppenbarligen har spelat mer än vad Dejan gjort, eftersom att han inte har spelat på över ett år nu.
Ja.
Hur är det, alltså, tror du, för landslagsspelarna att ta med Dejan om han nu skulle vara en del av spelartruppen och inte ledare?
Och, alltså förutsatt att han kommer kunna spela?
Ja, det vet vi ju inte.
Nej.
Alltså, men det är klart att man kan ta med honom. Det är ju väldigt lång tid innan de spelar första matchen. Eller om man tänker att Sverige går ännu längre i turneringen.
Mm. Ja, men Dejan Kulusevski har väl byggt upp så pass mycket liksom, status och rutin i A-landslaget att jag inte tror någon annan spelare skulle ha problem med det. Men de kan ju bara ta ut honom om de förutsätter att han kommer kunna spela de här matcherna. Annars är det klart att man inte... Alltså om det finns en chans att han kommer vara i form och spela, tycker jag han ska vara uttagen. Och det tycker jag inte är något konstigt. Tycker du det, Olof?
Ja, men det svåra är ju att man, jag tror inte att man den 12 maj kan slå fast att han kommer kunna vara i form och spela. Har man inte spelat fotboll på ett år och har haft en allvarlig knäskada och har opererat sig igen i mars, då måste det vara svårt att få sådana garantier att ja, men på 3 veckor kommer du vara i slag. Det är ju ändå så att en månad efter man har tagit ut truppen så spelar man mot Tunisien och sen kan det vara över och ett par veckor senare. Alternativet är ju att då vi chansar, vi har 26 spelare, vi chansar på en av platserna. Dejan får med, han kan vara en inhoppare, för jag tror inte någon tror att han realistiskt ska vara med och kunna starta, utan mer en inhoppare, kanske en ledarfigur i laget. Jag vet inte, nu har inte han varit under Graham Potter, även om han har varit med på samlingar. Det finns ju de som menar, bland annat min kollega Martin von Knorr, jo, men han ska vara med som ledare. Vi har ju några sådana exempel, spelare som blivit skadad. Stefan Schwarz var med i EM 2000, Daniel Majstorovic i EM 2000, eller 2012. Andreas Granqvist var ju med, han var inte skadad, men det var ju väldigt uttalat då när man fick ta större trupper till EM 2021 att han var med som för ledarfunktionen. Och frågan är om man ska ha det. Det är du emot.
Ja, jag tycker att han bara ska vara med för att den potentiella höjden han har är så pass hög att jag skulle ta den risken i så fall.
Ja, för att det, man kan ju säga att tar man ut en trupp på 26 spelare, spelaren nummer 26 kommer inte vara avgörande, utan då kan man ju unna sig om man tror att det finns en liten möjlighet.
Mm.
För när Granqvist var uttagen så tränade han ju.
Oh ja, med han var ju helt, det var ju mer att han inte var i samma slag, men han kunde ju vara med på träningar och sätta liksom... Janne Andersson tyckte att han var ett bra inflytande på träningspassen, så liksom verbal, och han hade varit en ledare och lagkapten och allt det här.
Vad tror du, Olof, då, när vi sitter med Graham Potter framför oss på tisdag? Vad tror du att Dejan kommer finnas med eller inte?
Jag tror inte han kommer finnas med. Jag tror att man hade behövt se några tecken på att han tränade. Något tecken i Tottenham att det nu faktiskt ändå gått ett år. Det är ju ändå så att han var med då och hade gjort ett nytt ingrepp. Det är ju i slutet av mars. Sen dess har det ju gått över en månad. Så jag skulle bli väldigt överraskad om han fanns med.
Om vi tar de övriga spelarna här på skadelistan, vilka ser ni som absolut viktigast att de är så pass i form och hela att de kan vara med i Sveriges VM-trupp?
Alexander Isak.
Ja, Alexander Isak är ju jätteviktig. Nu har han fått en ny skada, vi vet inte hur allvarligt det är. Sen Karl Starfelt tror jag faller bort utifrån de rapporter att han har ett diskbråck. Han har inte spelat en match sen VM-playoffet i Celta Vigo. Det gör att han faller nog bort. Kan det öppna kanske för Hjalmar Ekdal? Mattias Svanberg är väl lite på väg tillbaka, precis som Bessfort Sinelli. Det är ju jädrigt bra. Gustav Lundgren vet vi ju borta. Gudmundsson, lite oroande, missar åtminstone matchen på måndag för Leeds.
Vad är sagt där?
Han har ju hamstring, baksida lår, man vet inte riktigt. Sen är det klart att det är länge till VM, men det är ju himla synd att han får ett hack i kurvan.
Mm.
Han har gjort en väldigt bra säsong i Leeds och bra i landslaget också.
Verkligen. Jättebra i landslaget. Tahali vet vi att han tränade inte idag. Det känns som att vi såg att han gick och tog sig mot Ljumsken redan i den första matchen som de spelade mot Hammarby. Han är väl en av få jokrar som vi har i den här truppen, eller?
Ja, det är ju uppenbart att Graham Potter har fastnat för honom, att han tillför någonting. Jag tror att Graham Potter inte riktigt tycker som Andreas Engelmark för att Tahali tillför någonting helt annat med sina dribblingar och så. Alltså, och att det är det man i så fall letar efter. Så jag tror att han skulle gå före. Är han frisk tror jag han går före Isak Berkebo.
Hur satt tror du truppen är, eller hur mycket kan de allsvenska spelarna visa upp sig här under helgen? De har ju bara en omgång kvar.
Jag tror att de har bestämt det mesta redan. Så jag tror man gör det alltså hela vägen hit. De som varit uttagna redan har ju såklart en enorm fördel att komma med. Det ska vara något absolut extraordinärt att någon annan kommer in. Jag tror inte någon som inte har varit med innan kommer komma med till truppen.
Nej, det tror inte jag heller, men vi hade väl en lista på dem som är på lite frågetecken, och där finns, för att han hamnar, Graham Potter hamnar ju ändå i det här läget där han hade en VM-playoff-trupp. Nu är det så att jag tror både Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson har börjat spela igen i Championship, och Widell Zetterström har gjort det bra. Det gör att jag tror att man kan sätta frågetecken kring Melker Elborg, även Noel Törnqvist. Kommer han ta ut dem som aldrig stått en tävlingslandskamp jämfört med Jakob Widell Zetterström och Victor Johansson? Jag tror inte det. Hur gör han med Isak? För om Isak kommer in, ja, det är klart man kan falla Gustav Lundgren bort. Men risken är att han behöver plocka bort några liksom hjältar från VM-playoffet. Och det tror jag måste vara lite tufft.
Ja, verkligen.
Jag blir helt stressad.
Varför blir du stressad?
Ja, men för att det känns som det är så mycket frågetecken. Och att vi är, det är så nära. Det är alltså 12 maj. Bollklubben kommer självklart att bevaka det. Men alltså, då ska Graham Potter ha satt liksom, de här tror jag åtminstone mest på. Sen absolut att han kan laborera. Men som du säger, att ta bort några av de här hjältarna som gjorde det på Strawberry Arena. Det, ja, det är ju tur att man inte är förbundskapten.
Ja, för att jag tror aldrig Sverige har varit i en sån här situation med så många skador och så många osäkerhet. För om man går till senaste VM tagen Janne Andersson 2018. Den truppen kunde man ju ta ut i sömnen. Mm. För man visste precis, det var inga skador, man visste vilka han skulle prioritera.
Liksom.
Ja, precis. Och de gjorde ju det bra, de tog sig till VM-kvart. Så att, men här är det väldigt svårt, och så har man ju knappt följt. Då hade man ju följt Janne Andersson en lång tid och lärt sig hans sätt. Graham Potter är ju väldigt ny, det är bara 2 samlingar. Vi vet inte riktigt vad han är för förbundskapten.
Men det är roligt. Jag tycker mycket roligt självklart. Att det är oförutsägbart. Att, ja.
Ja, jag vill veta.
No shit.
Det ska du få veta. Senast på tisdag i alla fall.
Tisdag 16:15, jag tror att eller något sånt drar det igång. Och jag tror att bollklubben går igång 16 eller kanske till och med 15:45.
16:00.
Då
är vi... Ska du vara här då? Eller har du
Nej, jag
annat?
Är på...
Ja, det är därför jag blev ringd.
Jag är på presset. Ja, på själva uttagningen.
Jag tänkte när de ringde mig och Johnny. Jag bara, okej, alla andra har jättemycket att göra den dagen.
Då får jag jobba på hotellet.
Ni sitter ju i centrum ju. Men då gör inte sådana konstiga...
Nej, exakt. Så som jag började dra. Då är, det liksom, då är vi raka.
Rätt okay. Eller fel bara.
Nu ska vi välkomna in Jiloan Hamad för en superettan-koll. Vad säger du om diskussionen som är här inne kring landslaget?
Nej, men den är intressant såklart. Det är en tuff uppgift för förbundskaptenen och hans stab. Alltså vilka man ska ta ut. Det finns ju bra spelare som inte ens har varit med heller. Jag tänker framförallt på Samuel Dahl som ändå spelar Champions League-fotboll och gör det väldigt bra i Benfica och dessförinnan i Rom också. Så att Elios Straud gör det väldigt bra. Kanske han knackar på dörren. Så att det är inte lätt.
Har du själv suttit på helspänn någon gång och hoppats på att du skulle komma med?
Det var väl i så fall 2018-året som det var ganska mycket snack om att man skulle vara med i VM-truppen var det då. Sen förstod jag ju såklart att det skulle vara svårt för jag var inte med någon gång under kvalet och sådär. Och just det här med kontinuitet och att man vill ändå ha någonstans den truppen som har varit med och kvalat. Men jag minns att Janne faktiskt ringde mig dagen innan uttagningen. Så han förklarade liksom att jag var väldigt nära men att tyvärr så har han bestämt sig liksom för att vara åt det mer konservativa hållet att ta med de som har varit med under kvalet liksom. Men att det var väldigt nära så att ja, det är som Irma säger, jag håller med. Alltså, det är ändå nice att vara på en bruttolista och sen bli pet. Alltså,
ja, jag
går ju runt och säger jag var skitnära. Vad
är det nu till exempel?
Exakt!
Ja, exakt.
Men
ja,
ändå när man ser här, liksom. Jannes namn dyka upp där på telefonen, det är klart att hjärtat hoppar till lite, att det kan ju vara ett annat besked som man skulle komma med.
Ja, 100%. Sen hade han inte behövt ringa kanske liksom förklara sig. Det var ju det jag var mest förvånad över, för jag hade inte varit med någon gång under Janne. Jag har gjort massa januari-turnéer och liksom var med i U21 ganska länge, men ja, han hade inte ens behövt ringa egentligen. Men det var kul.
Du,
ja, verkligen.
Om vi kör en liten brygga här då från Jan Andersson till Norrköping som alltså ligger 11 i Superettan-tabellen. Vad säger du om deras start på säsongen här? Vad är det som framförallt inte fungerar?
Alltså, de har ju 3 raka förluster nu. Sen så tycker jag att de möter Falkenberg borta. Ett Falkenberg som vi pratade om i avsnittet innan. De har 16 matcher med en förlust bara, om man räknar ihop liksom, från 17 januari. Så att Kristoffer Andersson gör ett väldigt bra jobb där. De spelar ändå bra. Det är inte så att de har liksom fallerat helt. Landskrona hemma var tufft, men jag tycker ändå de gör en ganska bra insats mot Falkenberg. Det skapar väldigt mycket chanser, men de får inte in bollen. Alltså. Så att det är väl där som de behöver fila på, men chanserna finns. Så att, det är fortfarande väldigt tidigt. Jag pratar ju alltid med sina vänner om Superettan, och jag vet ju själv när jag spelat, du vet, 20 omgångar in så satt man och bara... Hade vi vunnit den där matchen hade vi legat etta liksom. Och det känns som att det kommer vara så här in i det sista. Så att de får inte ha för stor... Alltså, de måste bara fortsätta liksom på samma spår. Så förr eller senare så kommer målen.
Vad har du fler för spaningar från Superettan? Både den gångna säsongen och inför den säsongen. Eller den perioden av matcher som väntar fram till uppehållet.
Alltså, det kommer, som jag sa, det kommer bli jämnt, och jag känner ju när man sitter och kollar och liksom försöker på något sätt analysera alla lagen, det är många lag som har tagit stora kliv och fler lag vill spela liksom den här attraktiva fotbollen, och man känner också att så här, tränarna, det är så här, ny generation med tränare som lägger ner väldigt mycket tid på det här taktiska, så att det blir lite en så här, tränarduell, och nu när man är i den här rollen så inser man ganska mycket, alltså när vi också har våra dataprogram och sådär, så det är ju intressant på ett helt annat sätt. Tidigare kanske Superettan har varit mer fysisk, mer tuff. Alltså jag minns när man mötte Skövde liksom, när jag spelade i Superettan, alltså det tog typ 40 minuter gick åt fasta situationer liksom. Nu känns det inte som att de lagen finns kvar på samma sätt, och det är en väldigt underhållande och jämn serie.
Om man ser till Öster, det andra allsvenska laget som trillade ner, inte bara Norrköping, de har ju liksom just en sån tränare som du, ja, men lite processtränare. De vill att de ska rulla ut, de gjorde ett dråpligt självmål mot Landskrona just beroende på det. Hur ser du på det, att man är så liksom fast vid en viss spelmodell som kan ju ta tid och kanske bli framgångsrik efter ett tag? Här är ju det här dråpliga självmålet.
Ja, det är ju starka här som passar in den. Ganska kyligt avslut ändå. Men nej, men jag är med dig. Alltså, det får inte bli för mycket. Jag märker ju också lite grann att så här, vissa lag vill spela på sitt sätt. Jag är ju för... Här är Koulibaly. Den här är ju... Den här är otrolig. Årets mål. Jag gillar ju det här att man har en egen identitet och vill spela sitt spel, men ibland blir det ju för mycket, och det jag upplevt så här, de första 5 omgångarna, så här, vissa lag, det känns som att de inte har en plan B, och då blir det ett problem, speciellt i den här serien, för även om jag säger att så här, lag börjar spela mer, alltså, det är ju fortfarande tuffa matcher liksom, och att, alltså, du möter Ljungskile borta, Varberg borta, vissa lag spelar en rakare fotboll, och lever du mycket på att du ska sätta en hög press, men den kommer inte bita pressen, för att laget du möter bara lägger en lång boll liksom, och då blir det andra, alltså, det blir mycket kamp, andra bollar och så vidare, och just det här med nu med all analys och allt vad det är, alltså, ska du bedriva ett build-up-spel där du är så naiv i det gång på gång på gång? Alltså, motståndarna analyserar ju också ditt sätt att spela, och då ställer de ju ut sig också så att du ska göra just ett sånt här självmål. Kanske inte just det här självmål, men det måste finnas liksom ett mellanläge också. Man får inte fastna för mycket, och jag upplever att vissa tränare är för... Liksom, de är för hårda med att så här, det är så här vi ska spela, och det finns ingen plan B liksom.
Så att det nästan blir naivt, eller?
Ja, men typ. Alltså, jag var ju på Östers match. Nu tycker jag att Öster ändå har ett bra lag. De kan ju stå upp i både, alltså, de kan ju bedriva ett eget spel, men sen kan de ta den här fysiska kampen också. Så de har ju ett bra lag som är skräddarsytt egentligen för att ta sig upp direkt. Men alltså, jag kollade Öster, Hammarby Öster. Jag tror de förlorade med 8-1. Och det var så här, Hammarbys press är ju inte leka med. De kör ju man över hela. Men att man hela tiden, gång på gång, ändå vill spela sig upp. Alltså, då blir det lite för mycket. Även om jag är för att liksom, man ska vilja spela fotboll.
Men ändå analysskeptiker.
Ja. Ja, men lite. Nej, men det får inte gå över gränsen bara. Alltså, det är också så här, det är 100%. Lite som Mjällby. Ja, men lite som Hammarby-Mjällby också. Första halvlek. Alltså, det funkar inte. Men lägg den där långa bollen lite. Alltså, det är inga konstigheter liksom.
Det var ju så Kalmar åkte ut allsvenskan. Alltså, just på det du nämner, Gille. Så, absolut.
Gillan, vi säger tusen tack för idag. Vi kommer ju självklart komma tillbaka till dig och Superettan kollen här i bollklubben.
Tack så mycket.
Tackar, tackar. Och alltså, vår tid är snart ute också.
30 sek.
Ja, det är ju otroligt. Alltså, börja med den här infekterade konflikten via Sirius succé, och sen då lilla haveriet med att välja...
Ja, och försvaret för Kastegrens könsrörelse. Det är det mest chockartade, men det är hockey.
Det var som att Engelmark liksom öppnade upp. Ja. Han bara drog lite på smilbar, och då kände hon... Då hänger hon som en kåbar.
det är ingenting. Senast jag var med Emma så sa hon vissa ord som jag inte ens skulle säga utan
sändning. Jag tänker på att jag inte ska svära allt det där. Men så hör jag mina kollegor, inte du, men många andra, och tänker, jag ligger ju inte ens illa till.
Jo, alltså, inget annat har sagt det ordet du sa. Det kan jag säga. Och nu när du backar kasten grejen.
Nu tror folk att jag har sagt något fruktansvärt.
Men blir det en böta eller? Swishen till dig sen efteråt?
Nej, det blir ingen. Vi kör utan böta. Det är förtroende som missbrukas hela tiden. Det är förtroende. Det funkar inte alls. Men det är ett ord som börjar på R och slutar på L.
Alltså jag har inga problem med att säga det. Det är inte ens en svordom. Men jag respekterar våra chefer.
Det är inte ens en svordom.
Ska vi bryta där?
Ja, vi bryter.
Vi gör det. Jag säger tusen tack till Olof, jag säger tusen tack till Irma och så säger vi tusen tack till alla som har lyssnat och tittat. Och bollklubben finns självklart där alla andra poddar finns. Vi säger tusen tack för idag.